Vad trevligt. Tack för välkomnandet. Och det känns att komma hem. Det stämmer nog. Det är nog lite känslan. Även om jag när jag blickar ut ser att de flesta av oss har kanske inte möts. Men jag räknar på fingrarna. Det var alltså 40 år sedan. När jag var ungdom. Och det är klart att den här församlingen och den här kyrkan, den här lokalen har rätt mycket präglat mig. Så det är lätt att bli nostalgisk och tänka på hur det var och vad som var, vad vi gjorde och vad vi var med om. Och tänka det var bättre förr kanske, eller tänk om vi får tillbaka och får det tillbaka som det var då i den formen. Alltså det finns en risk det där när man börjar närma sig 60. Att man tänker att sättet som var tidigare är alltid bättre. Det är en väldigt risk att man blir fast i en form och inte riktigt ser innehållet. Inte skiljer innehåll från formen. Alla behöver förnya sig. Alla behöver förnyas. Ester, hon sa häromdagen, du måste klä dig modernare, pappa, sa hon. Hon är 7. Frågan är ju vad man förnyas ifrån. Alltså vad förnyelse förutsätter ju att man har någonting att utgå ifrån som man förnyas utifrån. Va? På våren så förnyas växtligheten från rötterna och från det liv som var tidigare år. Men hur långt tillbaka ska man gå för att hitta det man förnyas ifrån, livet som man vill återväcka? Nu ska jag läsa ifrån Efesiebrevet några versar. Och det är alltså svaret på den där retoriska frågan nu. Vad ska vi förnya oss ifrån? Vad är egentligen vår identitet? Varifrån kommer vi? Tredje kapitlet. Jag läser från fjärde versen. Paulus han skriver till en församling i Efesus där det finns både gammelkristna med judisk bakgrund och gammelkristna som inte har judisk bakgrund utan en annan kulturell bakgrund. Och de är inte så där väldigt gamla kanske, men det kan nog vara 30 kanske år eller så. Nej, inte fullt, men det är i alla fall sådana som har varit med ett tag. Och sen säger han så här, vers 4. När ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och nu gäller det att hålla reda på de här orden, va? Vi och ni. Vilka är det Paulus tänker på när han säger vi? Jo, då tänker han på de judekristna, de som har en judisk bakgrund och har kommit till tro på Jesus. Och sen säger han, ni. Och tidigare kapitlet så säger han i vers 11, kom ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som är omskurna med en omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Ni var utanför medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Så han talar till dem som inte hade tillträde, hade som inte omfattades av löftena ännu. Och sen säger han, så här var det förut, men nu är det annorlunda, för ni har kommit nära. Nu går jag tillbaka igen här till det tredje kapitlet. Tack vare Kristus Jesus är alltså hedningarna genom evangeliet arvingar som vi. Vi judekristna, Paulus räknar sig dit, och ni hedningar, hedna kristna, ni har blivit ett. Vi tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet från världens början som var från världens början var dold hos Gud som har skapat allt. Nu ska härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Och sen går han längre ner och säger han så här. Vers 16. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det är en lång lovprisning och man vet inte när han beder och när han undervisar. För det flyter ihop för Paulus ibland. Han blir liksom, han kommer nästan in i en bubbla. Men här har vi identiteten. Det här är vårt rotsystem. Vi som ingenting var, vi var utan Gud och utan kunskap, vi hade ingenting. Men vi vill inviterade, vi vill inbjudna. Ni får vara med. Ni får komma med till det förbundsfolk som Gud hade slutit avtal med. Va? Gud hade slutit förbund med Israels folk. Och när Jesus... Dagen, några timmar innan han ger sitt liv på korset, då tar han en bägare. Och sen lyfter han och sen säger han, den här bägaren, det här vinet, det representerar det nya förbundet i mitt blod. Och det är klart, lärjungarna som sitter där nu, de känner hur luften riktigt vibrerar. För de kan ju bibeltexterna. De vet ju att när Jesus talar om det nya förbundet nu så anspelar det på Jeremia 31 där det står att Gud ska sluta ett nytt förbund med Israel och Jakob. Och nu har det skett. Nu har Jesus ingått. Det nya förbundet är instiftat. Och sen säger han, genom mitt blod. Och då tänker naturligtvis lärjungarna, ja, det förra blodet när det förra förbundet instiftades vid Sinai, då hade ju Moses en skål med blod och sen stänkte han det på folket. Och då var det den där fläcken, blodfläcken som han fick på sig då. Vi tycker inte att det är så trevligt med blodfläckar, men den var ju ett slags tecken på jag tillhör förbundet. Jag är med. Jag räknas in här. Jag är en del av folket. Och det representeras alltså i nattvardskalken. Och då är det stora, säger Paulus, i den här texten vi läser, att i det förbundet har vi blivit inbjudna. Vi som inte har någon börd. Vi som inte är födda in i Guds folket. Vi är ju inte judar, åtminstone inte jag. Men vi har blivit inbjudna att komma med i det nya förbundet tillsammans med de heliga, står det. För när Paulus talar om de heliga i den här texten, läs själv och avgör, men jag tror att i alla fall några gånger så menar han de judekristna. Till exempel när det står så här: stå fasta och var stadigt rotade i Kristus, i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förstår, fatta bredden, längden och höjden och djupet. Tillsammans med vilka då? Det är ju bra att man har en vana att alltid läsa Bibeln. Eller hur? Man kan ju äta mat. I vår familj är det ofta så att vi äter på morgonen i olika tider. Sådär, va? Men vi försöker hålla ihop det också så man har en gemensam måltid. Det funkar så där. Det är bra att äta på egen hand, men måltid tillsammans. Alltså äta Guds ordet precis som vi gör nu. Tillsammans. Fyra ögon ser ju mer än två. Vilka är det vi ska läsa tillsammans med för att nu fatta bredden och djupen och höjden och vad är det, den fjärde dimensionen? Längden. Det blir nya dimensioner om man är många. Vilka ska vi läsa tillsammans med? Jo, Guds heliga. Och då av sammanhanget förstår vi att det är de judekristna. Det är vårt rotsystem, det är vårt ursprung. Förnyelse, vi behöver alltid. Den är inte bara nostalgiskt någonting, det är bättre på 70-talet. Tänk om vi sjunger samma sånger på som vi sjöng då och då blir allting bra. Nej, vi låter oss förnyas utifrån det som är vår egentliga identitet. Och den sitter inte i former, den sitter inte i stilar och den går mycket djupare. Och där gäller att vi känner igen tonen, känner igen Jesus, känner igen anden. För den förändras. Formen förändras i olika kulturer och olika tider. Men han ändras inte. Och det här är egentligen ett upplägg också för att berätta om det som Sten Gunnar antydde. Pingstförsamlingen i Uppsala tog initiativ för några år sedan att göra någonting av detta som jag nu läste. Ska vi inte börja läsa Bibeln, vi kristna och vi hedna kristna? Ska vi inte börja läsa Bibeln med judar? Tänk vad det skulle berika. Deras erfarenheter, deras ögon, det sätt som de har läst på. Ja, en del kan tycka kanske att det är hotfullt och farligt, kanske blir påverkade eller så. Men det kan ju också vara så, och det är väl erfarenheten. Det är enormt berikande och vi får en ännu större klang låda till de toner som vi slår an. Så det arbete som kallas för Mötesplats Jerusalem, det är precis vad det säger. I Jerusalem så finns det numera en mötesplats där ortodoxa judiska rabbiner möter palestinska kristna, trosyskon, karismatiska, evangelikala, palestinska kristna. De är grannar nästintill, de bor i alla fall i samma stad, men de har aldrig möts tidigare. Och sen då säger de, när vi möts för att läsa Bibeln tillsammans, för det är ju den minsta gemensamma nämnaren vi har, judar och kristna. Tänk att läsa samma Bibel och sen dela det vi ser i den. Man kommer inte samman därför att man är överens i alla frågor eller att man ser lika ut eller så, men man kan ju prata om det. Det är ju en bra sätt att bygga en gemenskap. Och då säger de, när vi möts, säger de ortodoxa rabbinerna och de palestinska kristna, då måste ni vara med. Och sen pekar de på oss i Sverige och säger, nu måste församlingarna vara engagerade, vara med i den här dialogen, samtalet, gemenskapen. Och varför då? Jo, därför att vi bättre förstår vilka vi är. Så att vår identitet, tron på Jesus, blir starkare. Också därför att vi behöver ha en relation där ingen relation har funnits tidigare mellan kristna och judar. Och det tredje, och sen ska jag sätta mig, det är ju, vi har en gemensam framtid. Tänk att det står så att Jesus, Messias, ska komma tillbaka. Och då säger de judiska rabbinerna, ja, säger de, det har vi ju i alla fall gemensamt då, att vi väntar Messias tillbaka. Den tidigare biskop, nej, inte biskop, vad heter en ledare för en stad? Borgmästare, B började på. Borgmästaren i Jerusalem, han var inte ensam om att sagt det, men han gjorde det medan han var borgmästare. När det var några kristna som hade en konferens, då sa han, vi får väl se, säger han. När Messias kommer, då får vi fråga honom. Är du på återbesök eller är du här på första gången? Vi har ett gemensamt arv. Vi väntar Jesus tillbaka. Vi vet vem han är. Men judar, troende judar, väntar Messias. Tänk om vi kan bygga en bro med den gemensamma förväntan. Sen, som jag sa, vi är inte överens i alla frågor, men det är inte därför man har gemenskap alltid, utan man kan ju bygga en relation fast man inte är överens i alla frågor. Det är i alla fall vårt ursprung, den judiska miljön. Och det här arbetet med mötesplats i Jerusalem, det är i full gång.
Amen. Ja, jag har det som Göran. Jag kommer hem till Södertälje. Det är förmånen när man flyttar runt lite i Sverige och i världen att man har många hem att åka till. Människor som man har knutit djupa relationer till och platser som man liksom känner, här har jag varit förr. Och det här är en av dem. Det känns jätteroligt att få vara tillbaka. 10 år sedan 11 september får vi ju veta. Det har ju hela media handlat om i flera dagar och vi har liksom återupplevt riktigt de där ögonblicken som alla vet var de befann sig och alla vet vad de gjorde när de fick veta. Det har upptagit mycket av media. Det vi kanske inte kommer ihåg lika tydligt är att det är 8 år sedan idag som vi fick veta att Anna Lind hade avlidit. Själva mordet skedde den 10:e, men Göran Persson grät i tårar och berättade att hon hade gått bort på morgonen den 11 september 2003. Perspektiv. Tittar jag lite grann på personligt mitt perspektiv till Södertälje, så är det 20 år sedan jag var här första gången och fick möta barn- och ungdomsrådet och några andra råd och Håkan Sjöholm, och så möttes vi första gången. Jag hoppas att det inte var lika katastrofalt som 10-årsjubileet som vi har, eller 10-årsminnet idag, men det blev början på att jag bodde och jobbade här i drygt ett par års tid, som var viktiga och roliga år för mig. Dock har jag inte bytt arbete i en mening. Mitt ärende är och har blivit detsamma, och det delar vi allihop som är Guds barn. Vi står i ordets tjänst på olika sätt. Jag blev jätteglad när du pratade second hand och såg möjligheten till människors återkomst, att människor får upptäcka Jesus. Formerna, som Göran sa, de kan variera. Hur vi förmedlar ordet, det kan variera från tid till kultur, till plats, till individ. Men ordet ska förmedlas. Det är det vi är ämnade till, det är det Gud har skapat oss till, det är det han gett oss kraften till. Inte till något annat. Och kanske är det så att när man har trampat 20 år till på jorden, så är man ännu mer medveten om vad som är det allra viktigaste i uppdraget. Man kan ha blicken åt många håll och önska många saker och förverkliga många saker. Och det tror jag vi ska ha. Vi ska drömma om vad vi vill göra och längtar efter att göra. Men det vi ska ha riktigt klart för oss, det är vad huvudärendet är. Och det är att förmedla ordet. Ordet som ger liv, ordet som förvandlar, ordet som ger människor en andra chans. De pratar om second hand, men jag var faktiskt på läkarmissionen i fredags och hörde gott tal om hur det går i butiken här i stan. Jag hörde skvallret, det var ett mycket härligt skvaller. Och man pratar inte bara om second hand, man pratar om en second chance för människor som behöver hela, som behöver läka, som behöver få del av ordet. Man såg bredare än så. Jag tyckte jag hörde det när du talade också, Marita. Tack för det. Vi ska läsa tillsammans ifrån Johannes evangeliet, det första kapitlet. Här talar Johannes om det som är vårt riktigt viktiga ärende. Han talar om ordet. Från Johannes evangeliums första kapitel. Och vi läser hela sammanhanget till den 18:e versen. Då skriver Johannes så här. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, för han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Amen. Johannes tar oss ju verkligen ut på en mustig beskrivning med ett evigt perspektiv. Tittar vi 8 år bakåt, 10 år bakåt, 20 år bakåt, så kan det vara olika perspektiv som läggs. Skulle vi bara läsa världen utifrån det vi minns 10 år av idag, då är det ganska på nedan. Då är det inte mycket att glädjas åt. Vår del av världen är ekonomiskt på väg ner, och det är mycket som egentligen bara ropar hjälp. Vad ska vi ta oss till? Men där grundar vi inte vår tro och vårt livsperspektiv, utan Johannes, han tar oss tillbaka ända till begynnelsen. Redan från tidens början, innan människan var skapad på denna jord, så hade Gud tänkt ut att ordet som skulle ge liv till människan, det fanns där. Gud var ordet, Gud var liv, och planen för dig och mig, det fanns i perspektivet från Guds håll redan från början. I begynnelsen fanns skaparordet som skulle ge liv till ditt liv och till mitt liv. Ordet blev ärendet som Johannes kom med. Johannes, han var ju bara ett förebud. Han var sänd av Gud, han såg annorlunda ut, han stack ut, han klädde sig annorlunda, han levde annorlunda, han var en annorlunda man. Men han hade ett ärende, det var att bana väg, för nu var Jesus på gång. Den där planen som fanns från begynnelsen skulle sättas i verket. När tiden var inne så skulle Gud stiga ner på jorden i mänsklig gestalt. Jag tror inte att något budskap i världen kan konkurrera med detta. Tänk att du och jag skapade, uttänkta av Gud själv. Men han hade tänkt på oss redan innan vi var formade, redan innan vi var födda, att liv och ljus och andligt liv skulle komma oss till del. Ordet hade varit i rörelse redan långt innan du och jag var formade. Ordet var liv. Johannes fanns i den tiden. När Guds tid var inne, så var Johannes där och bana väg. Han kom för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Johannes själv var inte ljuset. Han var bara sänd till att vittna om det. Tänk vad viktigt att Johannes var medveten om sin roll. När vi läser i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet i den 22 versen, så ser vi in i Johannes tänkande. Han visste att han bara hade någon annan att presentera. Han var en mycket speciell figur, fick folk som följde sig. Han döpte många, men han visste att det inte är mig det handlar om. Jag är bara här för att peka på han som ska komma strax efter mig. Och han uttrycker det fantastiskt i det tredje kapitlet. Vi kan läsa från den 22 versen. Johannes är i verksamhet och Jesus har också börjat sin mer offentliga gärning. Han förkunnar och Jesus döper. Och så utspelar sig följande konversation. I Johannes 3:22. Sen gick Jesus och hans lärjungar vidare till Judén. Och där stannade Jesus en tid med dem och döpte. Också Johannes döpte. Det var i Ainon nära Salim, där det var gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade nämligen ännu inte satts i fängelse. Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar. Och de gick ner till Johannes och sa: Rabbi, han som var tillsammans med dig på andra sidan Jordan, det var Jesus alltså, och som du vittnade om, han döper nu själv och alla kommer till honom. Johannes svarade: ingen får något som inte ges honom från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Messias utan har blivit utsänd att gå framför honom. Brudgummen är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Johannes hade full koll på vilken hans roll var. Och kanske är det viktigt att lära. Ibland, särskilt kanske i vår tid, så vill man hemskt gärna ha lite uppmärksamhet runt sin egen person. Det ska ligga filmer ute på YouTube så att vi syns och kan exponeras. Kändisskap är det absolut största. Att söka till en skola som ung där det finns potential för att bli kändis och synas i TV är jättestort i vår tid. Jag tror inte att det är någonting som har kommit bara nu, utan jag tror att det är djupt mänskligt. Vi vill exponeras och synas i någon mening. Johannes måste ha någon gång frestats att räkna på: tänk om jag skulle ta och göra någonting av det här att de följer mig. Tänk att de samlades runt honom. Det var ju han som var killen som stack ut. Jesus hade man inte hört talas om. Han fanns upp i en liten galileisk by. Ännu inte offentlig. Han kunde ju gjort en liten grej av det här, Johannes. Men så medveten om vad hans ärende var. Han hade ju redan när han vilade i sin mammas mage vetat att han var bara förebudet. Han skulle bara peka vidare på Jesus. Den glädjen blev hans helt och fullt att han hörde när bruden och brudgummen lärde känna varann. Och han stod bredvid och hörde det underbara ljud som kom ifrån när Jesus själv mötte människorna. Att inte frestas att göra någonting av sitt eget, utan det är faktiskt bara att peka på ordet som är vårt uppdrag. Den glädjen önskar jag få bli vår helt och fullt. Att vi hör när andra närmar sig Jesus Kristus och det uppstår ett prat, en relation. Någon har förts fram till honom. Det är inte mig det handlar om, säger Johannes. Han som kommer efter mig, det är honom ni ska följa. För han fanns till före mig. För han var från begynnelsen ordet som skulle ge liv till en hel mänsklighet. Och jag tror att det är svaret även på den tonåring eller vilken ålder vi nu är i som längtar efter att få bli någonting stort, att bli känd, synas, höras. Jag tror egentligen att det är längtan efter att få veta att innan mänskligheten ens började på den här jorden så tänkte Gud själv på dig och gav liv, förutsättningarna för liv och andlig relation till Gud själv. Det var färdigt från början. Och så kom han, steg ner, blev människa, precis som du och jag, synlig. Under våra betingelser, ändå fri från skuld, men han kom för att visa vad livet var och dra oss med in i det verkliga livet. Skapelsens ursprung var här. Ordet som gav liv från början, ljuset skulle komma in i världen. Det var inte så att Jesus fick omedelbart gehör på alla fronter. I den 10:e versen står ju, han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Det var inte omedelbar supersuccé och framgång. Han fick efterföljare, men ordet fick var och en ta ställning till och inte alla bejakade. En stort grad av ensamhet måste Jesus ha känt. Han visste att han var orsak till alltihop. Han hade varit med och sagt skaparorden som skapar hela mänsklighetens förutsättning. Jord, himmel, hav, allt. Och så fick han känna sig ensam när han kom till oss. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Och världen kände honom inte. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Inte alla fångare, men den som gjorde det fick del. Då blev han del av en världshistorisk exposé. Och mitt i mitt liv, mitt i ditt liv, så kom Jesus nära. Och så var vi en del av frälsningshistoriens hela fullhet. Och det gäller än idag. Tänk att det är det budskap vi har. Vi har ingenting annat än ordet att bära ut till människorna. Och det är ganska skönt. Vi kan hålla på med vansinnigt mycket. Men det är ordet som gör skillnad. Det är ordet som ger liv. Det är ordet som förvandlar. Och formen, var kreativa. Om det är i second hand-lådorna eller hur man når tonårskulturen, hur man talar till Södertäljeborna, gamla, unga, på politikertorg, var ni än vänder er. Men ge ditt liv för att förmedla ordet. Det fanns från begynnelsen, det fanns hos Gud och ordet var Gud och det är Gud och det ger liv. Jesus kom, blev människa, vi såg hans härlighet. Och Johannes upprepar i den 15:e versen. Johannes vittnar om Jesus och ropar, det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, för han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Jesus gjorde Gud begriplig. Han kom och levde som du och jag, ändå fullt ut Gud, fast han var helt och hållet människa. Och så förde han oss nära och förklara för dig och mig vem Gud är. Det tror jag är ett perspektiv som får idoltävlingar och kortvariga kändiskap att blekna. Du är sedd av urtidens Gud, han som var från begynnelsen, han har ett ärende till varje människa. En liten exemplifiering. Ett liv i Gamla testamentet, det är profeten Jeremia som överlät sitt liv åt att förmedla Guds ord. I Jeremia 1 så utspelade sig en konversation mellan Jeremia och Gud själv som kommer till Jeremia med ett budskap. Då står det i Jeremia 1:4. Herrens ord kom till mig. Och så får han höra Herrens ord. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Det är det ord som Jeremia får höra. Att Gud har en plan och en tanke och ett uppdrag för honom. Och blixtsnabbt så vet Jeremia att svara. I 6:e versen. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Han visste precis vilka svaga punkter han tyckte att han själv hade. Tala, det är inte min grej, sa Jeremia. Direkt finns inga tankepauser i texten. Han vet bara, men Gud, du får säga vad du vill, men jag kan inte tala. Och dessutom är jag för ung. Han bara högg direkt när Herrens ord hade kommit till honom. Men Gud är snabbt där igen för att korrigera Jeremia. Men då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Herren sa, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Så Gud återkommer i sitt samtal till Jeremia och korrigerar honom på båda punkterna. Säg inte att du är för ung. Gud hade ju i första varvet talat om att innan du planlade, innan du formades i moderlivet, så var jag där och tänkte tankar för dig. Gud hade ju alltså minutiös koll på tajmingen för Jeremias liv, för han hade varit där innan Jeremia ens formades i sin mammas mage. Säg inte att du är för ung, för du är precis i den tid som jag vill att du ska vara. Gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Och det här hade inte Jeremia talat till, som Gud säger i den 8:e versen. Låt dem inte skrämma dig. För det hade Jeremia, han sa inte att han var rädd, men det visste Gud. Han visste att nu bävar Jeremia. Någonting eller någon eller några har gjort Jeremia rädd. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig. I Gud har vi vår trygghet, som salmen du läste, Sten Gunnar. Och så sträcker Herren ut handen och rör vid Jeremias mun och säger, jag lägger mina ord i din mun. Åldern kunde han inte ha någon synpunkt på, för det var ju Gud själv som hade lagt tidsplanen. Och det han skulle säga behövde han inte fundera på, för han fick orden av Gud själv. Han som var ordet och är ordet. Han var där och gav hela uppdraget. Tajmingen är perfekt för dig. Lika väl som Jeremia. Jag tror att vi alla är ganska duktiga på att tala om precis varför vi inte kan det ena eller det andra. Säg inte att du är för ung. Säg inte heller att du är för gammal. För om det gällde för Jeremia att Gud var där och planlade ögonblicket när han skulle bli till, så gäller ju det hela livet. Kom inte med invändningarna. Och när uppdraget, det gäller, det är bara ordet. Det finns inget annat kvar. Ordet som var från begynnelsen, det är bara det vi har att säga. Men det är kraft i sig. Liv, ljus för människorna. Precis det vi själva längtade efter så innerligt. Jag var inte så gammal när jag själv kom till tro, men jag visste att jag behövde Jesus. Jag fick tjata på mina söndagsskollärare, 7 år gammal, att få döpa mig. Tänk på det när ni ser söndagsskolan. Gud gör någonting i deras liv och i deras hjärtan. Säg inte att du är för ung. Säg inte att du inte har någonting att säga. För ordet som fanns från begynnelse blev människa och bodde ibland oss och har kommit oss nära. Han har förklarat vem Gud är för oss och kommit in i våra liv. Och det är vad vi har att möta vår tid med. Vår tid som ropar. I gamla översättningen så stod det så här, att Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Det finns någonting i oss alla som längtar efter tillhörighet med Gud själv. Förklara. Dela ordet med människor. Sitt i sorteringsbaljorna på second hand. Dela ordet. Det förvandlar. Det ger liv. Det är vad alla behöver. Vi kan erbjuda det till alla. Och det är ett gott uppdrag. Jag lägger mina ord i din mun. Inte allt i Jeremias uppdrag var bekvämt. Jag ger dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Det var inte bara ett semesteruppdrag han fick, Jeremia. Men han fick veta vem som var uppdragsgivaren. Han försökte faktiskt stänga ner verksamheten. Om vi bläddrar fram till det 20:e kapitlet i Jeremia bok, då har han varit ute i sitt profetuppdrag, förmedlat orden han hade fått, och nu är han helt slut. Vi möter en trötte och uppgivne Jeremia i det 20:e kapitlet i Jeremia boken. I vers 7 och 8 så formligen utbrister han hur det känns att vara förmedlare av Guds ord. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. Du blev mig förstärkt, du fick övertaget. Jag har blivit till ständigt åtlöje och alla gör narr av mig. För varje gång jag talar måste jag ropa, då måste jag skrika våld och förtryck. Ja, mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe. Det var inte bara glada dagar för profeten. Han kände att nej, nu har jag försökt att säga ditt ord, Herre. Och nu har jag fått alla emot mig. Spott och spe, det är vad jag har fått. Men den 9:e versen tror jag är mycket viktig. Och då tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Jag ska aldrig mer tala i hans namn. Han säger upp sig. Jeremia gör slut på uppdraget. Nu lägger jag ner, det här funkar inte. Jag är så trött på det här. Jag ska aldrig mer tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som brann där en eld. Instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot, men förmår det inte. Ordet som Gud hade lagt ner i hans liv, det ville vidare. Han försökte i sin trötthet och i sin besvikelse att stänga av. Nu säger jag inget mer. Nu är det slut. Men det fanns någonting som inte gav sig hos Jeremia. Det brann som en eld. Han stängde in någonting som bara ville ut. Det ska vi ta vara på. Det som inte går att stänga in. Det som går att ta bort det. Säg det inte. Men det som inte går att låta bli att säga, dela det. Ordet från begynnelsen som sätter människor fria. Amen. Ska vi be tillsammans? Du som önskar förbön nu. Vi är här precis som vi är. Du som önskar förbön nu. Räck din hand där du sitter. Vi har respekt för varandra. Vi tittar inte på vem som längtar eller vem som behöver vad. Nu är det du och Gud. Du som vill ha förbön idag. Räck din hand där du sitter. Så ska vi be för dig. Gud välsigne er som sträcker era händer och längtar efter ett vidrörande av han som är ordet själv. Herre, jag tackar dig för att du som var från begynnelsen, som fanns innan någon av oss var formad, du hade planlagt vägen till frälsning, till befrielse. Du som skulle bli ljuset för varje människa. Tack för att du är här idag. Tack för att du klev in i historien i den tid som var din tid när du vandrade här nere på jorden. Men tack att du och reste tillbaka till himlen och lät anden komma för att vi i varje givet ögonblick skulle kunna komma dig nära. Tack för att du är här idag. Tack för ditt uppdrag. Tack för din närvaro. Tack för din befrielse. Tack för den du är. Tack för vad du gör i våra liv idag. Du som vet precis hur vi har det, vad vi längtar efter. Om vi har stängt inne ordet i våra liv, om vi av andra orsaker har slutat dela vem du är. Tack att du är här idag för att ge liv. Tack för att du idag väcker liv i det som inte går att låta bli att tala om. Det som är riktigt luttrat av värde. Det som är guldet. Det rena som blir kvar när vi har tagit bort allt som är onödigt. Tack för att du är här idag för att luttra oss. För att rena oss. För att ge oss frimodighet att dela vem du är. Tack för att det är möjligt i vår tid. Tack för att du passar perfekt i varje människas liv. För redan från evigheten var du där och la ner längtan efter Guds kontakt. Och det tackar jag dig för. Tack att du ska välsigna församlingen här som möts. Tack att du ska ge rikligt av dina gåvor, av din ande, för att fortsätta vara med i uppdraget att dela ordet, livet, ljuset på denna plats i vår tid. Amen.